Idag har jag glädjen att hälsa Peter Artman välkommen till Vatikanradion.
Tack så mycket.
Du är i Rom i dessa dagar på en lite speciell pilgrimsresa kan man säga.
Ja, vi har inte tänkt det som någon pilgrimsresa, men det blir det ju samtidigt. Det är jag tillhör ledningsgruppen för ett bönenätverk som heter European Union of Prayer. Vi samlas i det land som har ordförandeskapet i EU och därför åker vi och samlas så här en knapp vecka. Två gånger per år, en gång på våren, en gång på hösten. Och nu är det ju Italien som har ordförandeskapet här denna 6-månadersperiod här. Så att därför är vi här. Vi kommer från 15 olika länder i Europa, ibland fler. Och vi har varit lite drygt 40 personer utifrån som har försökt att sammanstråla med kristna här i Italien.
15 olika länder säger du. Vilka är det som ansluter sig till detta initiativ?
Fördelen med att flytta på sig så där i fas med ordförandeskapet, det är ju att nya personer lättare kan ansluta till gruppen. Men det började för knappt 10 år sedan att några stycken fann varandra över nationsgränserna. Så alla hade ett evangelikalt påbrå, men det var folk från Irland och Tyskland och även en amerikan som bodde i Österrike som hade mycket kontakter i Östeuropa. De började så smått när det var i Strasbourg och i Lissabon. Och sen tog det mera tydliga strukturer när det kom till bland annat Frankrikes ordförandeskap 2008. Och det var där jag träffade dem i Paris. När jag åkte med en grupp från Sankt Davidsgården i Rättvik. En syster där, syster Veronica, som ledde en grupp till hennes hemtrakter i Paris och ville visa lite olika kommuniteter. Så att jag var på väg till Tessé och tänkte, men då kan jag först ha en vecka i Paris tillsammans med den här gruppen. Och när vi var på Sacré-Cœur och blev bjudna på lunch där, då fanns den här gruppen European Union of Prayer där också och åt lunch. Och de var väldigt ivriga att få kontakt med oss. Därför att ett år senare så skulle Sverige bli ordförandeland i EU. Och de hade ingen kontakt med någon ifrån Sverige då. Men så i och med att jag fanns tillgänglig där och tyckte att det här passade som hand i handske för mig att bara välkomna dem till Sverige, så blev jag den länken. Och då hade jag kontakt med Sankta Klara kyrka och Karl-Erik Salberg och även Stanley Sjöberg, pingstpastorn. Så att de kontakterna hjälpte oss att både hitta en förläggning och även ha Sankta Klara kyrka centralt i Stockholm som en plats där vi kunde ha bönekonferensen sen under helgen.
Varför be för EU-ordförandeskapet? Varför är denna bön nödvändig?
Bönen för Europa, den utmanar på det sättet att vårt uppdrag är inte bara att be för vår egen frälsning, utan där finns ett perspektiv som är kanske lite bortglömt, i varje fall i frikyrkliga sammanhang och även statskyrkliga, att det som vi ber i Herrens bön, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske så som i himlen så också på jorden. Så därför så följer vi liksom, vi har den målsättningen att be för personer i ledande ställning. Men att också be in i historiska låsningar till exempel som har varit kanske mellan olika nationer och folk. Och även välsigna länder och regioner, det som är gott, och få profetiska ögon för det som Gud ser och som kanske vi blundar för. Så att vi kan gå in i och be in i rätt situationer. Det kan handla om varje enskild nation men också för Europa i stort. Det är bönens kraft som vi tror på och att Gud vill på något sätt inte bara att vi ska komma till himlen utan att himlen ska komma till jorden.
Så ni ber om Guds hjälp att lösa upp knutar?
Det finns en viktig del i det här som är reconciliation, som är försoning. Och det kan också vara att vi ser att man inte bara representerar sig själv som individ. Man kan representera sin familj, men man kan också representera sin nation eller sitt folk. Och inte bara det, utan vi övar oss i att tänka på oss själva, inte bara som svenskar och tyskar, utan som europeer.
Du är ett ganska känt namn i Sverige vid det här laget. Du har uppmärksammats i Sverige efter uppdraggranskningsprogram där du blev filmad i smyg under ett fejkat själavårdssamtal.
Ja, precis.
Får man göra så? Fejka själavårdssamtal?
Nej, det får man inte. Nu talar jag utifrån sunt förnuft och moraliskt allmänt tänkande. Det får man ju inte. Alltså man ska ju vara ärliga mot varandra. Men tyvärr tänker nog folk att allt som inte är förbjudet enligt lag, det är tillåtet på något sätt. Och då, på det sättet så får man väl det tydligen.
Efter det här så har du attackerats från olika håll. Dels från medien för det du sa och dels från domkapitlet som säger att du efteråt har brutit mot tystnadsplikt. Och hur reagerar du i allt detta?
Jo, för det yttre ögat så kanske andra kan tycka att den som kom med dold kamera, att det var det värsta. Men jag tycker precis tvärtom att det var ju på ett sätt ganska oskyldigt. Eller det var liksom ingenting som, utom att jag slösade bort en timme där kanske. Det var väl det enda i så fall. Och sen uppföljningen med att hans reporterkollegor kom en månad senare och viftade med några papper och sa att det här har du sagt i den här situationen med vår reporter och vad menar du med det och så. Det var kanske lite snäppet obehagligare så. Och att de sen tog sig rätten att visa upp det filmade och även på bästa sändningstid i kanal 1, svensk television. Det är ju obehagligt helt klart. Men det är nästan värre att sen man inte får den stöttning ifrån kyrkans ledning och ifrån den egna biskopen som verkligen hade varit förväntad tycker jag här. Det känns ju ännu värre och inte bara det utan där det istället för den stöttningen så blir man då anmäld av sin biskop till domkapitlet för någonting annat egentligen. Där han ville att det skulle prövas huruvida jag hade brutit tystnadsplikten i samband med en radiointervju med lokalradion i Skaraborg. Det har känts allra värst för det bara snurrar runt i huvudet och jag fattar ingenting. För detta att bli prövad utifrån att ha eventuellt brutit tystnadsplikten, det, för mig blir det häpnadsväckande. För att jag trodde ju visserligen när den här reportern kom och fejkade att han låtsades vara homosexuell som ville ha hjälp, så gick jag ju på det. Det var ingen klocka som ringde för mig där. Men en månad senare när hans reporterkollegor kom och la korten på bordet, då blev det ju klart för mig att allting var genomfejkat med avsikt att det här skulle ut i Uppdrag granskning. Och från den stunden så har jag ju inte kunnat se detta samtal som ett själavårdssamtal eller inte enskild själavård heller för den delen. Och när jag tittar i kyrkoordningen och dess förlagor så står det ju tydligt att det som karaktäriserar ett själavårdssamtal det är att det handlar om personliga problem. Alltså den personens egna personliga angelägenheter eller förhållanden. Och på något sätt verkar domkapitlet eller biskopen bortse ifrån det. Man vill göra en sak av detta och det har skapat huvudbry. För bekymret för mig är ju i så fall att om detta är något som jag inte ska yppa om ens att jag har haft det samtalet så blir det en helt omöjlig situation eftersom att en halv miljon svenskar eller mer har sett det här och många, många stöter på mig och beklagar det inträffade och visar empati och sympati. Och vad ska jag säga då? Att jag vet inte vad du pratar om eller hur ska jag ljuga till för att inte synda mot någon så kallad tystnadsplikt. Det är helt horribelt.
Du ser då att tystnadsplikten föll i samma stund som du insåg att det inte rörde sig om ett enskilt själavårdssamtal.
Ja, det menar jag. Sen så blev det en dom i Skara, eller dom, men det blev ett utlåtande som jag fick del av här i förrgår eller någonting. De ringde till mig från Sverige och sa att vi har beslutat att du har brutit mot tystnadsplikten men det blir ingen påföljd på grund av de extraordinära situationen med ett mediedrev och så. Men jag tycker ju inte alls om det beslutet så. Jag känner ingenting för att det var ju han som bröt emot mig. Jag har inte brutit emot honom och jag har heller inte brutit mot tystnadsplikten utifrån hur kyrkoordningen definierar ett själavårdssamtal.
Du har ju stått ensam i det här.
Jag har ju inte stått så ensam för att när det här blev uppmärksammat då efter det att reporterkollegorna till han med dold kamera överrumplade mig i samband med ett lokalpolitiskt möte som jag skulle till. Det hade de ju researchat lite grann där på internet för att se var kan de få ett möte med mig utan att jag vet om det innan. Vilket ju ganska fult det också. Men just då kunde jag ju inte prata med dem för jag skulle ju in på kommunfullmäktige och sen 2-3 timmar senare då bjöd han mig in i en samtals- eller intervjusituation. Och jag hade ju helt kunnat nonchalera det och bara gå därifrån. Men jag kände på något sätt, jag tror det var en ledning från den heliga ande, att jag faktiskt skulle utsätta mig för det. För att i samband med det här, när det här blev offentligt sen, för att dels så tog jag kontakt med en av våra kristna tidningar där. Och sen var det, vi var ju 8-9 olika präster som fick besök på det här sättet. Och en av de andra prästerna, han tog ju också kontakt med flera tidningar. Och så då blev det en allmän kännedom om det här. Och då fick jag också jättemycket e-mails och telefonsamtal. Och 99,5% av dem var uppmuntrande och vi ber för dig. Och så att på det sättet så har jag ju känt uppbackning utav enskilda.
Tycker du att så här 6 månader senare att du kan se att det även har lett till något gott?
Ja, men det tror jag. Och det kommer det nog att göra framöver. Men det har ju varit en liten trial. Det har ju liksom varit en liten... Ibland har det varit lugnt, men sen har det varit attacker. Och inte minst från media så har det ju känts att här är ett drev som är på gång. Och det är ju det är lömskt. Och här finns krafter som vi underskattar i en lobbyverksamhet som är sanslös.
Du har kvar din tjänst som präst i Svenska kyrkan.
Ja, ja.
Vad säger församlingen? Vad säger församlingsmedlemmarna?
Nej, men det är ju nästan bara stöttning. Alltså, jag har ju inte märkt... Det är klart jag hade en bra relation till den lilla församling eller det församlingshem där jag har min tjänst. Där funkar allting nästan ännu bättre än vad det gjorde innan. Så där i... Det är oproblematiskt så. Sen kan det ju vara några inom pastoratets ledning som kanske blir ängsliga när man vill ju hålla sig väl med inte minst det lokala, de lokala tidningarna eller de lokala människorna. Kanske en oro över att folk ska gå ur kyrkan och sånt spelar ju in på ett lite knepigt sätt. För det är ju inte hela den här verksamhetsapparaten eller ekonomin som avgör hur välsignat vårt arbete är egentligen. Så att man skulle inte behöva bli ängslig över det, men det finns en sån ängslan i vår kyrka.